إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom domedagens tecken. Och vi talade i förra lektionen om Isa alayhi salam och hur han dödar Dajjal. Vi fortsätter denna lektion och talar om Ya'juj wa Ma'juj. Så vi nämnde kort förra lektionen, men vi ska fördjupa oss lite i ämnet idag. Och även två andra av domedagens stora tecken. Al-Khusufat, Al-Khasafat al-Thalatha. De tre jordbävningarna. Och Ad-Dukhan, röken. Vi ska försöka hinna med dessa tre idag. Bi-idhnillah. Den första är Ya'juj wa Ma'juj. Och Ya'juj wa Ma'juj kan man ha hört mycket om. Och de är människor. De är inga monster som vissa har fått för sig, utan de är människor. Bani Adam. Från Adams barn alayhi salam. Och de är från Adam och Hawas barn. Om man läser i vissa böcker av tafsir så finner man en berättelse som säger att Adam alayhi salam låg och sov och fick en våt dröm. Och när hans sperma blandade sig med jorden så blev det Ya'juj wa Ma'juj. Och den här berättelsen är påhittad, den är batil, alltså den stämmer inte. Den har inte nämnts från någon som går att lita på. Den helt påhittad berättelse. Utan han är, eller Ya'juj wa Ma'juj, är från människan. Från Adam och Evas barn. Och det nämns också att de är från Nohs barn, alayhi salam. Och Noh, han är från Adams barn. Och sen lite mer specifikt så är de från, enligt många av de lärda, från Japheth. Japheth var son till Noah alayhi salam. De kommer från dem. Och det är också från honom, alltså samma människa Japheth, som turkarna kommer. Så Ya'juj wa Ma'juj är släkt till turkarna. Och det har berättats från Ibn Hisham i hans bok Tijan att en del av Ya'juj wa Ma'juj trodde på Dhulqarnain och blev muslimer. Så han lät dem vara. Tarakahum. Tarakahum, han lät dem vara. Och därför kallades de för turk. För han tarakahum. Lakin Allahu alam bisihhatihi. Yani alla vet bäst hur autentiskt det här är. Och att det här skulle ha varit i Armenien. Allahu alam. Och vad som bevisar att de är från människan, mänskliga, är en hadith som berättas i Bukhari från Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där profeten alayhi salatu wassalam, han sa att Allah ta'ala, Allah den höga, kommer att säga till Adam. Han kommer säga: Ja Adam. Och då kommer Adam att svara: Labayka wa sa'adayk. Typ: Jag hör och jag lyder. Wal khayru fi yadayk. Och det goda finns i dina händer. Och då säger Allah: Ta ut eldens delegation. Och då så frågar Adam: Vad är eldens delegation? Han säger 900. Och då säger Allah: 999 från varje tusen. Och det är då, alltså när folk hör det här, som barnen blir gråhåriga. Och den havande kvinnan tappar sitt barn. Och du ser folk som berusade, fast de inte är berusade, utan det är Allahs straff som är hårt. Och då så sa sahaba till profeten sallallahu alaihi wasallam: Och vem är denna person från varje tusen? Han sa: Abshiru. Glada nyheter. För på varje människa går det 1000 stycken från Ya'juj wa Ma'juj. På varje människa går det 1000 stycken av Ya'juj wa Ma'juj. Eller från varje enskild person av er går det 1000 stycken på Ya'juj wa Ma'juj. Alltså att de är mycket mer än människorna. Eller mycket mer än sahaba. Men vad som har nämnts då är att de är mycket mer än oss vanliga människor. Så att de utgör den stora majoriteten av de som kommer att gå till elden. Hur ser de ut? Det som har nämnts i vissa hadither är att de liknar deras släktingar, alltså turkarna, och då specifikt mongolerna och tatarerna. Mongoler och tatarer. Ni vet, som Genghis Khan ungefär. När man tänker på turkarna tänker man på dagens Turkiet, men Turkiet är mycket mer än så. Det sträcker sig till Mongoliet och nästan till Kina och så vidare, det här folket. Det nämns att de är från det här folket. Med små ögon, smala näsor, rödbrunt hår, med breda ansikten och platta ansikten, som att de är sköldar täckta med skinn. Sköldar täckta med skinn. Så att de liknar då turkarna. Det har också nämnts svaga hadither om hur de ser ut. Jättemycket. Att de är jättekorta och tjocka och så vidare. Men det är ingenting som är autentiskt. Utan det som har nämnts är att de är otroligt starka. Att ingen av oss klarar av att strida mot dem. De är starka och vårdslösa. Och förstör allt i sin väg. Och dödar allt och alla. Till och med Isa a.s. och hans armé med muslimer kan inte strida mot dessa. Vilket tyder på att de är väldigt, väldigt starka. Och motbevisar de hadither som säger att de är två armslängder. Yani, vad blir det? Knappt en meter. Så det är ologiskt att någon som är en meter ska vara så stark att ingen på jorden kan kunna kriga mot dem. Och de är väldigt många också. Vilket också ökar dem i styrka. Det har ju nämnts i en hadith från, som vi nämnde förra veckan, från Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, där Allah ta'ala kommer att uppenbara till Isa alayhi salam då han har dödat Dajjal. Han kommer säga att typ ta flykt till berget. Vi har sänt dessa som ingen av er klarar av att strida emot. Och då drar sig Isa och armén upp på berget av Tor. Och till slutet av hadithen som vi kommer att nämna. Och i det här finns det också en väldigt nytta. Som är att om vi muslimer inte klarar av att strida mot en fiende, så behöver vi inte göra det. Det finns de som säger att nej, man måste under alla omständigheter göra jihad. Spelar ingen roll om man är 5 stycken mot ett helt land, man måste. Och det här är fel, det är batil, det stämmer inte. De säger även om du står med köksknivar och stenar, så ska du strida mot dem som har de mest sofistikerade vapnen i världen. Och det här stämmer inte. Utan om man inte kan, man är helt säker på att det kommer inte att funka, vi kommer att bli utplånade, så får man dra sig tillbaka. Det är tillåtet. Och det här är ett av bevisen. Och hadithen finns i Sahih Muslim. Att Isa a.s. drar sig tillbaka. Allah säger, du kommer inte kunna att strida mot dem. Ni har ingen makt mot dessa. Så han drar sig tillbaka. Så samma sak gäller också muslimerna idag. Om de inte har styrkan att kriga mot ett land, så får de dra sig tillbaka. Bevisen på Ya'juj wa Ma'juj. Det finns 2 ställen i Koranen där de har nämnts på. Och massor av hadither. Och vi kommer nämna dessa 2 ställen i Koranen. Den första är surat al-Anbiya. Vers 96-97. Där Allah ta'ala säger: Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Waqtarabal wa'du waqtarabal wa'du al-haqqu fa idha hiya shakhisa absarul ladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Tills det att ya'juj wa ma'juj släpps fria och väller fram från jordens alla hörn. Och tiden för uppfyllelsen av det sanna luftet närmar sig, alltså domedagen. Då ska du se de otrogna med skräckslagna och stirrande blickar. Och de kommer säga: vår olycka var att vi inte tog detta löfte på allvar. Alltså när domedagen närmar sig och infaller, så kommer de kuffar att stå med skräckslagna blickar stirrandes och ropa ut sin olycka över att de inte accepterade islam. Nästa vers är från Surat al-Kahf, grottan, 92-99. Där Allah Ta'ala säger: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Därpå följde han, yani Dhulqarnain, en annan väg tills det att han kom till en plats mellan två berg, och nära dem fann han ett folk som knappt förstod ett ord av hans språk. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Och då så sa det här folket: du, ذو القرنين, sannoligen så sår يأجوج ومأجوج sedfördärv på jorden. Kan vi betala dig en avgift mot att du bygger en skyddsmur mellan oss och dem? Han svarade: det som min herre givit mig är bättre än era bidrag. Bistå mig med arbetsstyrka så ska jag uppföra en skyddsvall mellan er och dem. Qala ma makkani fihi rabbi khayrun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubar alhadid hatta idha sawa bayna sadafayn qala anfukhu hatta idha ja'alahu nara qala atuni ufrigh alayhi qitra. Så säger Allah Ta'ala senare: att bistå mig med arbetsstyrka så ska jag uppföra en skyddsvall mellan er och dem. Ge mig järnblock. Och när han hade fyllt utrymmet mellan bergsväggarna så sade han: blås, alltså med eld. Och när han fått järnet att glöda sade han: för hit smält koppar som jag ska gjuta över skyddsmuren. Och de, Ya'juj wa Ma'juj, kunde varken klättra över den eller bryta sig genom den. Och Dhulqarnain sade detta ifrån min herres nåd, rahma. Men när min herres löfte kommer ska han jämna det, alltså jämna den här muren med marken. Wa kana wa'du rabbi haqqan, och min herres löfte är sant. Och på den dagen, alltså de kommer ut, då ska vi låta dem svalla som vågor över varandra. Och basunen ska ljuda och vi ska samla dem alla, alltså alla människor. Så Ya'juj wa Ma'juj nämns på de här två ställena i Koranen, Surat al-Anbiya och Surat al-Kahf. Och de här texterna visar att Dhulqarnain, den fromma kungen, var han som stängde in dem mellan två berg och byggde en skyddsvall som gjorde att de inte kan komma ut. Och Dhulqarnain har det tvistats om vem han egentligen var. Och Dhulqarnain betyder han med två horn, den tvåhornade. Och vad är det som menas med tvåhornade? Det sägs av många lärda att han reste från öst till väst. Alltså han var en person som reste mycket med sin armé. Och öst till väst är de ställena där shaitans horn kommer upp, som det har nämnts i hadithen. Så han då kallas för Dhulqarnain, han som då reser mellan shaitans horn, mellan två väldigt långa avstånd. Och det sägs också andra saker om varför han kallas för Dhulqarnain. Och det rapporteras från Abdullah ibn Abbas att han heter Abdullah ibn Dhahak ibn Ma'ad. Och det sägs att han heter Mus'ab ibn Abdullah. Och det stämmer absolut inte att Dhulqarnain skulle vara Alexander den stora, som vissa tror. För att mellan dem är det mer än 1000 år. Och Alexander den stora från Makedonien och Egypten var icke-muslim. Han var kafir. Så Dhulqarnain är inte Alexander den stora, utan han var en from konung. Han var inte profet. Han var en from ledare. Så Dhulqarnayn byggde då den här muren för att skydda folket mot ondskan från Ya'juj och Ma'juj. Men när den bestämda tiden kommer, så kommer den här väggen att gå sönder och de kommer att komma ut med en otroligt snabb fart och sprida sig runt jorden och förstöra. Och ingen av folk kommer att kunna stå i dess väg. Och det här tecknet att de kommer tyder på att domedagen är otroligt nära. Tayyib. Bevis från sunna. Det har nämnts otroligt många hadither på att Ya'juj och Ma'juj kommer att komma. Och från dessa hadither är en hadith som berättas i Bukhari och i Muslim från Zainab bint Jahsh radiyallahu anha, att profeten alayhi salatu wassalam en dag kom in skräckslagen, fazi'an, och en annan hadith att han vaknade upp. Så antingen vaknade han upp och gick till dem. Han då vaknade upp och gick till dem och sa dessa ord. Han sa: La ilaha illallah, waylun lil arab min sharrin qad iqtaraba. Waylun lil arab. Och wail betyder att araberna kommer att straffas. I den här hadithen, wail betyder att araberna kommer att straffas. Med en ondska som närmar sig. Idag, han sa idag, har ett hål öppnat sig i muren till Ya'juj och Ma'juj. Som liknar detta. Och så satte han ihop pekfingret och tummen. Och gjorde alltså en cirkel. Idag har ett sånt här stort hål öppnat sig från muren. Och då så sa Zainab radiyallahu anha: Ya Rasulallah, kommer vi att gå under fast det finns fromma människor från oss? Han sa ja, om ondskan blir mycket. Om det blir mycket khabath, mycket ondska, mycket synder, då kommer folk att gå under. Den här hadithen, som vi sa, finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns många nyttor vi kan lära oss från den här hadithen. Det första är att profeten alayhi salatu wassalam, då han fick veta detta genom uppenbarelse, att Ya'juj och Ma'juj grävt ett hål i muren och att araberna skulle gå under eller straffas, tog han det väldigt allvarligt. Han blev nästan fazi'an, chockad, och sa la ilaha illallah. Och det här bevisar också en viktig sak. Om profeten sallallahu alaihi wasallam blev så här chockad över fitna som inte har hänt, hur chockade ska då inte vi bli över den fitnan som omringar oss dagligen? Eller hur? Vi måste ta allvarligt på detta. Och inte vara som dem vars hjärtan är döda, som inte reagerar på gott och ont. Den andra nyttan är att han sa la ilaha illallah. Och de lärda säger att dhikr är en sak som skyddar mot fitna, mot prövningar. Generellt att göra mycket dhikr, att konstant minnas Allah Ta'ala, skyddar mot fitna. Och sen finns det specifikt dhikr som skyddar mot fitna. Som vi nämnde, till exempel när man söker skydd från fyra saker innan det att man avslutar bönen. Och en av dem är fitna. Fitnan av prövningarna i det här livet och döden och Dajjal. Så det är bra att göra dhikr i tider av fitna. Det skyddar från fitna. Och så nämnde han då att ett hål har öppnat sig i muren till Ya'juj och Ma'juj, som är så här stort. Och då gjorde en cirkel med pekfingret och tummen. Och då så förstod Zainab radiyallahu anha att folket kommer att gå under när de kommer. För hon hade ju väl hört om Ya'juj och Ma'juj, att de skulle förstöra och så vidare. Så hon visste att det här skulle leda till att folket generellt skulle gå under. Och då så frågade hon också: kommer folk att gå under fast det finns rättfärdiga människor? För hon visste också att det alltid kommer att finnas rättfärdiga människor till strax innan domedagen. baserat på hadithen att det kommer alltid finnas en grupp från min umma som är på sanningen tills det att Allahs beordring kommer. Taib. Så hon visste att det alltid kommer finnas fromma människor. Men han sa här att om det blir mycket ondska, mycket khubf, då kommer folket att gå under. Och khubf kan här betyda zina, som vissa säger. Otukt, pojkvän, flickvän, att ha umgänge utanför äktenskapet. När det blir mycket khubf kommer folket att gå under, även de fromma, om de inte ändrar på det onda som de ser. Om de goda människorna bara är tysta, de kan ändra på det onda, säga till, det här är fel, det här är haram, men inte gör det, så går de under allihopa. De straffas allihopa. Och det här är en väldigt farlig sak som man måste akta sig för. Och det var en av sakerna som fick Bani Israel att få Allahs förbannelse. Förbannelsen av Isa och Dawud. Att de såg ondska, men de förbjöd den inte. Varje person tänker, jag ifrån, jag bryr mig inte om dem. Som muslim måste man se till, om man ser någonting fel, om man kan ändra på den här saken, om det inte leder till en större ondska. Om man kan ändra med handen och ha auktoritet, ska man göra det. Om man inte kan, med tal, säga till. Om man inte kan, så måste man hata det med hjärtat. Det är det minsta man kan göra. Och här finns det också, varför sa han Wainu lil Arab? Att araberna kommer drabbas av ondska. Varför specificerade han just araberna? De säger för att de flesta som var muslimer på hans tid var araber. Så det var han som han till, det var de som han tilltalade. Och andra lärde sig generellt, araberna är de som snabbast faller in i undergång om det sker något problem och så vidare. De är de som snabbast går under. Och i hadithen finns det också en förmaning till människorna som hörde detta tal att göra tauba, att ångra sig till Allah, att ondska närma sig. Och vad är det då man ska göra för någonting? Tillrättavisa sig själv innan det att ondskan kommer. Så det finns en förmaning på detta också i denna hadith. Men som sagt var, hadithen bevisar att de finns. Ya'juj wa Ma'juj fanns innan profeten Muhammed a.s. och blev inlåsta av Dhul-Qarnayn. En annan hadith som berättas från Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, och det är hadithen vi nämnde i förra lektionen, att Allah Ta'ala kommer att uppenbara för Isa att jag har låtit dessa slavar komma som ingen har makten eller ingen kan strida emot. Så ta skydd i berget eller på berget. Och då sänder Allah Ya'juj wa Ma'juj, och de kommer ner från varje högt ställe. Alltså de kommer fram från alla ställen. Och de går förbi havet av Tabaria. Och när den sista går förbi så säger han att det brukade en gång finnas vatten vid det här havet. Alltså de drack upp hela havet med vatten. Havet av Tabaria. Och Isas folk på berget kommer ha så lite mat att ett oxhuvud kommer vara mer kär till dem än en stor summa av pengar, 100 dinar. Och då kommer de att göra dua, Isa och hans sahaba. Och Allah Ta'ala kommer att skicka en sjukdom på Ya'juj och Ma'juj som kommer att sätta sig i nacken på dem. Alltså små maskar eller insekter som kommer att göra att de dör på en gång. Och när de går ner från berget så finner de att de täcker hela jorden. För det nämns också att de liksom omringade det här berget där de är också. Så när de går ner, och det nämns i en hadith att en person går ner, han skickas av Isa a.s. och personen tror att han kommer dödas av dem. Han kommer inte komma tillbaka, men han skickas för att kolla vad som har hänt. Och när han kommer ner så finner han att de alla är döda och går upp. Och de kommer ner allihopa och finner att hela jorden är täckt av deras ruttna lik som stinker. Så då gör de dua igen. Och Allah Ta'ala skickar en sorts fåglar som är väldigt stora, som har halsar som kamelhalsen, som tar dem och slänger in dem, eller slänger bort dem. Och en hadith säger att de slänger dem i havet. Och sen kommer det här regnet som gör att jorden får sin baraka och blir som på tiden den var av Isa alaihissalam. Och det nämns också en hadith i Muslim, samma hadith, att när Ja'juj och Ma'juj sprider sig på jorden, så kommer de att säga: det fanns en gång vatten på det här stället. Och de kommer att samlas, eller komma till ett berg i Jerusalem som heter Jebel el-Khamr, el-Khumr. Och de kommer att säga: vi har dödat alla på jorden, låt oss döda de som finns i himlen. De är väldigt högmodiga och blodtörstiga, så de skjuter upp sina pilar eller spjut mot himlen, och alla låter dem komma ner med blod på. Och då kommer de tro att de har dödat alla på jorden och alla på himlen. Och det nämns också att folk, när de kommer, låser in sig och tar skydd i sina borgar och sina hus, och låser in sig med sina djur och så vidare, för att skydda sig från deras ondska. Ja, som nämns i hadith Abi Huraira radiallahu anhu, från profeten alaihissalatu wassalam, att folket, när de kommer ut till folket och dricker folkets vatten och folket flyr från dem, så kommer de att skjuta upp sina pilar mot himlen, och de kommer att komma tillbaka täckta med blod, och då kommer de att säga att vi har vunnit mot folket av jorden och folket i himlen. Och då kommer Allah Ta'ala att skicka den här dödande, dessa dödande insekter mot dem, och de kommer att gå under. Tayyib. Den här muren som nämndes, som Dhulqarnain byggde, Allah Ta'ala nämnde den i surat Al-Kahf, att Dhulqarnain bad om järnblock som han smälte och gjorde då en slags mur som de inte kunde komma utifrån, och täckte sen, eller gjorde den kokhett, och hällde sen smält koppar över den. Och man vet inte vart den här muren, eller vart de är någonstans. Och det sägs att de är i öst, alltså från arabiska halvön. Men ingen vet exakt vart den ligger någonstans. Vissa konungar försökte hitta den här muren, som till exempel Al-Wathiq. Wathiq var en av de lärda. Ja. Senat Sitwa Ashrin. Han var ledare över muslimerna år 26. Nej. 226. År 226 var han ledare över muslimerna. Och dog 232. Den här konungen skickade ut en delegation för att leta efter muren av Ya'juj och Ma'juj. Nämns det. Och att den här armén reste otroligt långt från öst till väst och träffade konungar och reste förbi många riken, tills det att de då såg den här väggen som var täckt av koppar, och de såg att det fanns stora lås vid den, och även att det fanns som vaktposter runt omkring där. Och sen kom de tillbaka och berättade det här, och att de då var borta mer än 2 år på den här resan. Men den här berättelsen nämner Ibn Kathir utan någon kedja, så vi vet inte om den är autentisk eller inte. Men den säger ändå inte vart de finns någonstans. Så att säga att de är i Azerbaijan eller i Armenien och så vidare, finns det inget bevis för och inget belägg för. Tayyip. Som vissa försöker påstå. Vi vet inte vart de finns någonstans. Vi vet bara att de är mellan 2 stycken berg. Och vad som bevisar att den här väggen finns kvar idag är en hadith som berättas från Abi Huraira radiallahu anhu, där profeten alaihissalam beskriver den här väggen. Och han säger att varje dag så gräver de. De försöker gräva sig ut. Tills det att de nästan har gjort hål på den, då går de tillbaka, alltså på kvällen. Då går de tillbaka och säger: vi fortsätter imorgon. Tills det att Allah Ta'ala, alltså så här gör de varje dag från profeten Muhammad alaihissalam tills idag, och tills den dagen de kommer att komma fram. Tills den dagen Allah vill att de ska komma ut, då kommer de att gräva. Och just det, varje gång de gräver och går tillbaka, så täcker Allah det de har grävt. Men när Allah vill att de ska komma tillbaka, så kommer de att gå tillbaka. Och de kommer att säga, imorgon ska vi fortsätta gräva, inshallah. Alltså ledaren säger för första gången, inshallah. Och då låter Allah det de har grävt vara kvar. Så att när de fortsätter dagen efter, så gör de hål i muren och kommer ut. Som det har nämnts i Tirmidhi i en autentisk hadith. Och Ibn al-Arabi nämner att Allah Ta'ala hindrar dem från att gräva dag och natt. Utan låter dem bara gräva på dagen. Och Allah hindrar dem också från att försöka ta sig ut, alltså över muren. Alltså han inspirerar dem inte till att göra en stege till exempel. Och då säger vissa laddar, det kanske är för att de inte har träd. Allah har dem. Men de får inte den här inspirationen att försöka ta sig över muren. Och Ibn Hajar nämner också att hadithen bevisar att de är folk som har kunskap i hantverk och sånt. För de kan gräva och såna här saker. Och den bevisar också att de har ledare som de lyder och följer och lyssnar på. För ledaren beordrar dem att gräva och ledaren beordrar dem att dra sig tillbaka. Och hadithen bevisar också att det finns de från dem som känner till Allah. Och vi säger inte muslimer utan känner till Allah. Eller vissa andra säger att nej, Allah kommer typ få den här personen att säga inshallah bara sådär spontant utan att ens veta vad det betyder för någonting. Okej? Okay? Allahu a'lam. Och avslutningsvis så är det viktigt att vi tror på det här. För det har nämnts i autentiska hadither från profeten sallallahu alaihi wasallam att dessa kommer att komma efter Isa alaihi salam. Och det finns folk som förnekar detta. De säger att det är ologiskt att Ya'juj och Ma'juj kommer att komma, att de har funnits och så vidare. De säger att det är ologiskt. Och man behöver inte gå långt för att hitta den här åsikten. Den finns tyvärr i Koranens budskap. Om Mohammed Knut Bernström så säger han att det är ologiskt, utan det här syftar istället på social och moraliska katastrofer som kommer att komma innan domedagen. Subhanallah. Och tyvärr finns det andra lärda som också säger samma sak, eller de är inte ens lärda, som Sayyid Qutb har också såna konstiga åsikter, och det är kanske därifrån som han har fått dessa åsikter. Och säger att Ya'juj och Ma'juj är tatarerna som krigade mot muslimerna. Och det här bevisar hur okunniga dessa människor är i sunna. Hadithen är klara och tydliga, finns i muslim, att de kommer komma efter Isa alayhi salam. Och att de är människor. Så det är väldigt farligt att uttala sig utan kunskap i religionen. Eller att basera religionen på logik. Vi muslimer tror på det fördolda. Den första egenskapen som Allah beskriver muslimerna med i surat al-Baqarah, alladhina yu'minuna bil-ghaib, de som tror på det fördolda. Allah Ta'ala är kapabel och mäktig till vad han vill. Och han kan ha låst in, eller han har låst in dessa människor utan att vi vet vart de finns. Människan är väldigt okunnig. Det finns ställen i djungeln som människan inte har varit på. Eller hur? Varje år hittar man hundratals, om inte tusentals, nya djurarter. Människan är okunnig. Vi vet inte så mycket, men vi tror att vi vet allting. Och Allah Ta'ala kan ha hållit människan borta från det här stället. Eller så ser man inte vad som finns där bakom. Så det är inte ologiskt, utan det är logiskt och det är möjligt. Och de kommer att komma. Så vi går vidare till nästa tecken. Och det är Khusufat al-Thalath. De tre stora jordskakningarna. Och ordet khusuf och khasf betyder inte jordbävning, utan det betyder när jorden klyver sig och slukar upp vad som finns där på. Det kommer att ske tre stora av dessa jordbävningar innan domedagen. Och det är tre av domedagens stora tecken. Som det har nämnts i hadith Hudayfa ibn Usaid radiyallahu anhu, att profeten alaihi salam, han sa domedagen infaller inte förrän Och så nämnde han, innan ni ser 10 verser. Och han sa från dessa att ni ser 3 stycken Josafat, eller Josafat. 3 stycken då jordbävningar. Vi säger jordbävningar. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men det översattes till att jorden slukar upp dem. På svenska. En i öst, en i väst och en på den arabiska halvön. Och dessa 3 jordbävningar har inte infallit. Vissa lärda sa att de har infallit, men det stämmer inte. Utan de kommer att infalla innan domedagen. Och de är väldigt, väldigt omfattande och väldigt, väldigt stora. Och många människor kommer att dö där i. Taib. Och sista tecknet vi går igenom idag är Dukhan, röken. Innan domedagen kommer Allah Ta'ala att sända en rök över människorna, som kommer att täcka människorna. Och detta har nämnts i Koranen, som Allah Ta'ala säger i surat Dukhan, en sura som kallas för röken. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Att invänta den dagen då himlen kommer att komma med en tydlig rök som kommer att täcka människorna. Och detta är ett hårt straff. Surat Dukhan 10-11. Och det finns 2 åsikter gällande de lärda. Om den här röken har kommit eller inte. Eller vi kan säga 3 åsikter. En säger att den har kommit. Andra lärda säger nej, den kommer att komma. Och en tredje åsikt som kanske är mest korrekt, att det gäller 2 stycken sorters rökar. En som har varit och en som kommer. Den första åsikten, att den redan har varit. Det har berättats från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, att när profeten alaihissalam kallade folket av Mekka till tro och de förnekade honom, så åkallade han Allah att Allah skulle straffa dem med hunger i 7 år, så som folket av Josef straffades. Och folket led av, alltså Allah besvarade duan, och de led av en sån hunger att de började äta självdöda djur, ben och så vidare. Och folk såg i syn, de såg i synvillor. De såg som en rök mellan himmel och jord. Alltså folket av Quraysh blev så hungriga att de började se i syn, synvillor, och såg då rök mellan himmel och jord. Det här är en åsikt. Det var en gång en man från Kinda som pratade om den här röken. Och han sa, på domedagen kommer det komma rök som kommer att typ täcka hycklarnas hörsel och syn. Och då blev Abdullah ibn Mas'ud arg radiyallahu anhu. Han sa, säger du detta baserat på kunskap? Han säger, men alima falyaqul, låt den som vet tala. Och den som inte vet ska säga Allahu alam. För från kunskap är att säga Allahu alam när man inte vet. Och så nämnde han den här berättelsen, att profeten sa att de kallade Quraysh till tron, de förnekade, och han åkallade Allah, och de led av hunger och såg som synvillor, rökt som synvillor då. Taib. Och den här hadithen är autentisk, den finns i Bukhari. Och i den här hadithen finns en väldigt viktig faida. Abdullah ibn Mas'ud var från de kunnigaste av sahaba, eller hur? Och han tillrättavisade den här mannen och sa att den som har kunskap kan säga, han kan tala. Men den som inte vet ska säga Allahu alam. Och detta är från kunskap. Vad som tyder på att en människa har förståelse i islam är att han säger Allahu alam när han inte vet. Det är haram att tala om religionen utan kunskap. Någon frågar dig, är det halal haram? Och du bara svarar baserat på vad du tror. Det är inte tillåtet. Utan om du vet med övertygelse, så säger du vad du vet. Om du inte vet, så svarar du Allahu alam. Och det är inte en brist. Det får inte personen att se löjlig ut. Att säga, jag vet inte, Allahu alam. Det nämndes att man kom till Imam Malik från väldigt långt avstånd. En man reste i flera månader. Och det sades att han kom från Afrika till Medina. Och ställde 40 frågor till Imam Malik. Han svarade på 4-5 stycken. Och på resten sa han, Allahu alam. Och då så sa mannen, vadå? Ska jag gå tillbaka till mitt folk och säga, Allahu alam? Han sa, ja, gå tillbaka och säg, Imam Malik säger Allahu alam. Jag vet inte. Och det är så man måste vara. Man ska inte tala utan kunskap. Det är haram. Och som vissa av salaf sa, att säga Allahu alam är hälften av kunskap. Taib. Till skillnad från andra religioner. Om du frågar, de säger inte, jag vet inte, eller jag ska kolla upp det. Utan de ger ett svar direkt. Utan att vara rädda för Allah. Om du frågar en präst, han bara svarar från vad han tycker. Fråga nästa präst, samma fråga, han svarar någonting annat. Och så vidare. Du får lika många svar som präster du frågar. Och det här är fel. Och därför som muslim är det inte fel att säga Allahu alam, jag vet inte. Men jag kan kolla upp det. Eller ta numret till någon som vet. Skicka mejl till någon som vet. Kolla i boken. Fråga de lärda och så vidare. Det är inget fel med det. I islam har vi all kunskap som behövs. Men det är inte alla människor som besitter den. Det är inget fel med att säga Allahu alam. Okej? Okay. Och denna åsikt att det här tecknet redan har infallit håller Ibn Jarir al-Tabari att vara korrekt. Han håller den här åsikten att vara korrekt. Eftersom att Allah Ta'ala i den här versen och i den här suran skrämde kuffar med röken. Och vilka av kuffar var det som tilltalades när Koranen sändes ner? Det var just Quraysh. Och den andra åsikten är att den här röken inte har kommit utan kommer strax innan domedagen. Och den här åsikten hålls av Abdullah ibn Abbas och andra av sahaba och tabi'in. Och det nämns från en av salaf att han gick till Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Och Abdullah ibn Abbas, han sa, jag har inte sovit i natt. Jag kunde inte sova fram till morgonen. Och han frågade varför. Han sa, jag såg en stjärna, eller en fallande stjärna med svans. Och jag trodde att det var röken som var på väg att komma. Så jag var rädd och vågade inte sova fram till morgonen. Och det här var då efter att profeten dött, alaihissalatu wassalam. Vilket tyder på att han trodde att röken var ett av tecknena som inte hade kommit utan skulle komma. Och Ibn Kathir säger att den här berättelsen är autentisk. Och en annan punkt är också att röken som Quraysh såg, det var inte en riktig rök, det var en synvilla. Men Allah Ta'ala nämner i versen att röken är en riktig rök och den kommer att täcka människorna, inte bara Quraysh. Och en synvilla, det kan inte tolkas, den här versen kan inte tolkas som en synvilla, utan det måste vara en riktig rök som täckte människorna. Så det tyder på att den här röken som menas i hadithen fortfarande inte har kommit, utan den kommer att komma. Och vissa av de lärda säger att det gäller båda, som Nawawi nämner detta och Qurtubi i Tadhkira, att det gäller båda, att röken gäller Quraysh och det gäller de som kommer strax innan domedagen. Mujahid nämner från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han också sa, det är två röker. En av dem har varit och en av dem som kommer, det kommer fylla allt mellan himmel och jord. Och den troende kommer att uppleva det som en förkylning. Men kafir kommer att få, alltså hans syn och hörsel och näsa och sånt kommer att bli täppt. Han kommer inte kunna se och så vidare. Och den här röken har nämnts i hadithen som nämner domedagens tecken. Från Muslim som berättar av Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalam han sa: skynda er att göra goda gärningar innan sex saker. Och han sa ad-dajjal och ad-dukhan. Innan ad-dajjal och innan röken kommer. Till slutet av hadithen. Och från Hudayfa, hadithen om domedagens stora tecken, där nämnde han också röken. Och en hadith att Allah Ta'ala har varnat oss från tre saker. Ad-dukhan, och att dukhan är en av dessa tre, röken, som kommer att drabba de troende som en förkylning. Men gällande al-kafir så kommer den att fayanfuhu hatta yakhruju min kulli musma' minhu. Alltså han kommer att typ svälla upp eller någonting sånt. Och röken kommer att komma ut från hans näsa, öron och så vidare. Så dessa var de tre tecknena vi hade att tala om idag. Ya'juj wa Ma'juj, röken, och jordbävningarna, eller khasafat, att jorden kommer att öppna sig. Och vi har inshallah ta'ala några tecken kvar som vi inshallah ta'ala hinner med nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.